Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Du Herre som har all makt och styr allt efter din vilja. Kom till oss idag och visa hur du handlat i historien för att göra ditt namn stort och hur du idag vill bli stor inför våra ögon. Visa oss att du vill förbarma dig över varje syndare som kommer till dig och ber om hjälp. Visa oss att du kan vända det som för oss verkar vara hopplöst, död och elände, till liv och frid. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Det är spännande att följa med i kyrkoåret, hur de här olika veckorna och temana förändras. För en månad sedan firade vi jul. Efter jul har följt trettondagstiden och nu är vi mitt inne i trettondagstiden. Det är en tid som också med ett främmande ord kallas epifania, uppenbarelsen, Jesu uppenbarelse. Och där fick vi börja med att se hur Jesus uppenbarades som Guds son, som Messias, när han döptes i Jordan. Och sen välsignade han äktenskapet, han var med på ett bröllop och gjorde ett stort under med vinet, vattnet som blev till vin. Och så har vi fått se hur han uppenbarar sin stora makt under när han gör under, när han tar emot som i dagens evangelietext en officer och botar hans tjänare med ett ord på avstånd och en spetälsk man. Den här söndagens tema är Jesus skapar tro. Vi ska inte gå igenom någon av texterna i detalj utan istället ägna oss åt ett tema. Från fångenskap under synden till liv i Kristus. Från fångenskap under synden till liv i Kristus. Och då ska vi börja med att anknyta till den gammaltestamentliga texten från Jeremia 33. Och de här orden, jag ska göra slut på fångenskapen, staden ska bli mig till berömmelse, glädje, pris och ära inför jordens, alla jordens ena folk. Vi kanske funderar vad gamla testamentet har att göra med oss idag. Många av oss är kanske mest bekanta med berättelserna om Adam och Eva, om syndafloden, Noah, om uttåget ur Egypten. Och sen en del märkliga händelser som kopparormen i öknen, om hur David kämpade mot Goliat, hur Daniel var i en lejongrop en hel natt utan att lejonen gjorde någon skada. Sådana här märkliga händelser finns i Gamla testamentet. Men vi ska inte heller glömma bort profeterna. De har ett viktigt budskap till oss också idag. Det finns en röd tråd som går igenom Gamla testamentet ända fram till Jesus, ja ända till den yttersta dagen. En liten bit av historien är det som vi läste att Jeremia förde fram för 2600 år sedan. Jeremia var verksam i en mörk tid. Vi tycker kanske att vår tid är dyster, det finns så mycket ont och det finns så mycket som oroar oss. Men det var nog värre på Jeremias tid. Då hade Nordriket först förts bort i fångenskap före hans tid, Nordriket som var en del av Israel, de 10 stammarna. Och sen hotade Babels kung Juda och Jerusalem. Och så förstördes Jerusalem till aska och hela det fantastiska templet som Salomo hade låtit bygga upp. Det blev förstört. Orsaken var att man inte hade lyssnat till Herrens ord. Man hade ägnat sig åt alla möjliga synder, inte minst avgudadyrkan. Därför fördes folket bort till Babel i fångenskap. Och det var just under den tiden som Jeremia kom med sitt budskap. Det ska inte förbli mörkt. Jeremia fick uppdraget av Gud att predika om en kommande befrielse från fångenskapen. Gud skulle rena dem från all den synd som de hade begått mot honom. Och förlåta dem alla deras synder. Och så skulle staden, alltså Jerusalem, bli till Gud till berömmelse, glädje, pris och ära inför alla jordens hela folk. De ska beva och darra när de ser allt det goda han gör i Jerusalem. Det här förverkligades i första hand 70 år senare när en del av de fångna i Babel fick återvända till sitt land och börja bygga upp Jerusalem. Och de fick till och med bygga upp ett nytt tempel. Men det handlar ännu mer om att folket ska få sin Messias, Davids son, som ska upprätta Davids fallna tron. Jeremia berättar om honom som folket sjöng hosianna till på palmsöndagen när han red på en åsna in i Jerusalem. Det var just om honom som Jeremia profeterade. För lite längre fram i Jeremia så kan vi läsa: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Judahus. I de dagarna och på den tiden ska jag låta en rättfärdig delning växa upp på David. Han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna ska Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man ska kalla det så: Herren vår rättfärdighet. Det här ordet delning som Jeremia använder, det betyder rotskott. Och det används som en kronprins. I julsalmen som vi alla säkert kan: det är en ros utsprungen av Isais rot och stam. Där handlar det just om den här delningen, ett rotskott som kommer från Isais, alltså Davids far, och därmed från David. Ängeln Gabriel sa till Maria: han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Judarna fick sitt namn efter Jakobs son Juda. Det namnet betyder berömma eller tacka. Det här folket skulle vara Guds berömmelse. Det skulle vara annorlunda än alla andra folk. Frälsaren skulle födas där av Davids ett. Folkets synd gjorde att det som skulle vara en berömmelse, det blev deras skam. De fick verkligen skämmas, de fick vanära för att de måste föras till Babel som fångar. Men det skulle inte förbli så. Genom Jesus skulle berömmelse och glädje återvända. Vi, judarna och alla vi andra, skulle befrias från syndens fångenskap. Jeremia fick också profetera om det: staden ska bli mig till berömmelse. Aposteln Paulus citerar Jeremia i första Korintierbrevet 1: tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Tack vare Jesus har Jerusalem blivit staden med glädje, pris och ära. För det var där som världens synd och skuld blev betald. Därför kan också hedningarna glädja sig, alltså vi, du och jag. För det som Jesus gjorde gäller också oss. Det är den verkliga uppfyllelsen av Jeremias profetia. Visst lever vi i en mörk och oviss tid, då många grips av ångest, precis som Jesus säger. Men vi ska inte glömma, det är Gud som har all makt. I psalm 2 står det: han som tronar i himlen ler, Herren gör narr av dem. Alltså vilka? Jo, folken som tror att de har makt och de som föraktar Gud, som syndar, som tänker på sin egen makt och sina egna pengar. Herren gör narr av dem. Det är han som äger all makt. Än en gång ska han skaffa fram rätt och rättfärdighet. Han ska komma tillbaka i makt och ära. Och då ska alla knän böja sig och hylla honom. Och som det var mörkt på Jeremias tid, är det också mörkt i världen innan Jesus kommer tillbaka. Han säger ändå i Uppenbarelseboken 3: jag kommer snart. Håll fast vid det här så att ingen tar din krona. Så ska vi gå till det andra. Från död till liv. Och det är lite med utgångspunkt i några verser i Galaterbrevet, nämligen den här texten. från episteltexten. Det här är en del av Paulus kamp mot läran att människan måste medverka till sin frälsning. Och han skriver: jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Dött bort från lagen. Vad är död? Jo, vi tänker vanligen först på den kroppsliga döden. Att en människa dör, en kär vän som går bort och som vi inte längre får ha ibland oss. Det är den timliga döden. Det andra slaget av död är värre. Det är den andliga döden. Det är att sakna gemenskap med Gud. Den timliga betyder vi saknar gemenskap kroppsligt här i tiden. Men den andliga betyder vi saknar gemenskap i andlig mening med Gud. Det är värre. Och det allra värsta kommer till sist. Den eviga döden. När de som inte har trott på Jesus ska visas bort. Bort från Guds ansikte för all evighet. Paulus ord här är inte lätt att förstå. Vi ska återse lite tillbaka till Gamla testamentet. Det judiska folket hade fått lagen genom Mose. Lagen säger, du ska göra så här. Det här får du inte göra. Till exempel första budet, jag är Herren din Gud. Du ska inte ha andra gudar. Inför Sinai berg lovade allt folket att göra allt vad Gud hade sagt. Men hur gick det? Bara någon vecka efter det så gjorde man en kalv av guld som man hoppade och dansade kring. Och så sa man, det här är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. Tänk så fruktansvärt. Om igen visade det sig att folket var hårdnackat och inte följde Guds bud. Gud övergav dem ändå inte. Han befallde dem att de skulle offra för att få försoning för sina synder. Han hängde upp en kopparorm på en stång. Och de som var svårt stungna av gifte så att de höll på att dö, så fick liv igen när de såg på kopparormen. Ormen, offren och kopparormen var symboler för Jesus, förebilder. När ett djur offrades var det en symbol för att Jesus skulle offras. Synden måste få ett offer för att tas bort. När israeliterna såg på kopparormen såg de Jesus. Det var han som var det verkliga offret. För han offrade sitt liv för dem. Han lät sig spikas på ett kors för att den som hade blivit biten av giftormen skulle få leva, få liv istället för att dö. Jag har också syndat. Det har du också. Vi bekänner varje gång vi samlas till gudstjänst att vi har syndat inför Gud, den rättfärdige. Och att vi förtjänar att dö för våra synder. Men Jesus led och dog för dig och mig. Han gav oss del i sitt liv. Se på Jesus. Paulus skriver att han är korsfäst med Kristus. På samma sätt är det med oss som har blivit döpta. Paulus undervisar om det här i Romarbrevet 6 kapitel. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden. För att leva det nya livet liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. Paulus skriver att vi är döpta till hans död. Det betyder att vi i dopet har på ett andligt sätt dött med honom. Vi har blivit förda genom tid och rum till korset på Golgata. Och där har vi förenats med honom. När Jesus dog, så dog du och jag från våra synder. Våra synder togs bort. Den andliga skilsmässan från Gud, döden, försvann för att Jesus tog oss till en gemenskap med sig. Genom dopet har vi också uppstått med honom till liv, till gemenskap med honom. Så därför kan jag också säga, när Jesus uppstod, så uppstod också jag. Jag var med också där. Jag fick ett nytt liv, föddes på nytt till ett liv i gemenskap med Jesus. Jag kläddes i hans rena kläder som täckte över min synd. Och när jag lever i tron på Jesus har jag hans kläder på mig som kan skydda mig från lagens anklagelser som säger du har syndat. De studsar tillbaka de här anklagelserna. För Jesus är rättfärdig och han har klätt på sig mig sin rättfärdighet. Paulus var oerhört noga med att lära att vi inte har någon berömmelse själva för att vi lever i denna gemenskap. Ett liv under Guds välsignelse. Vi har själva ingen ära att vara Guds barn. Det är Jesus som har gjort det. Som en sång uttrycker. Nu får ett ro du vila blott i både fröjd och nöd. Vid detta verk, ty allt är gott genom Jesu död. Men att här lägga något till är att sig själv bedra. Ty Jesus ensam är hans vill. Lovpris, halleluja. Det här ger oss kraft när vi är svaga. Det här är ljuset i vårt mörker. Det här lyfter oss när vi är i dödsskuggans dal. Det här ska vi också berätta för våra medmänniskor. Det här ska vi låta prägla oss hemma i vår vardag. Där får ni barn lust och kraft att gå till skolan. Där får föräldrar tålamod att orka med barnens starka egen vilja. Där får vi tålamod när vi nöter mot varandra i vårt äktenskap. Och frestas att ge upp när vi vårt arbete irriteras av att kollegor får mera och bättre förmåner än vi själva får. När vi frestas att klaga och gräla och se snett på andra, då får vi tänka på Jesus som aldrig betedde sig illa, som aldrig sökte sitt, som aldrig brusade upp, utan uthärdade allt. Det är han som lever i mig. Då ska jag väl inte göra precis tvärtom, som om jag ännu skulle vara död. Jag är ju inte fången under synden längre, utan frigjort till ett överflödande liv för honom och för min nästa. När vi fått höra hur Jesus fört oss ut ur fångenskapen till ett liv med honom, så ska vi också tacksamt lyssna till när han genom sin apostel lär oss hur vi ska leva det nya livet med honom. Som Paulus skriver i Romarbrevet 12. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller livet, när det gäller iver. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, dåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Och så till sist några ord om med påminnelse om de härliga berättelserna i dagens evangelietext, om hur Jesus botar. Den spetälske mannen är en symbol för oss som trälar i synden och som blir botad av Jesu ord. Jag vill, bli ren. Han hade ingen chans att bli fri från sin spetälska med några mänskliga metoder, med någon ivrig bön till en avgud, eller med någon yoga meditation, inte ens med läkarhjälp. Lagen dömde honom att leva utanför samhället. Han var i en hopplös situation, men han vågade sig fram till Jesus. Han borde hålla sig på avstånd och ropat oren. Han bekände sin tro, om du vill, och Jesus ville göra honom ren. Genom ett par ord gav Jesus honom ett nytt liv. Bli ren. Samma kraft i det ord som skapade världen ur intet i begynnelsen, samma kraft gjorde den spetälske ren. Den spetälske behövde inte ropa att han var oren, det visste nog Jesus. Han visste också att den lame mannen som föddes till Jesus enligt en annan berättelse hade ett annat problem än att han var lam. Han behövde förlåtelse för sina synder. Och det fick han. Och den romerska officerens tjänare blev botad när officeren bekände sin tro på att Jesus har all makt och kan använda den så som han själv brukar ge order till sina underlydande. Det är en väldigt märklig berättelse. Några gånger berättas att hedningar har blivit hjälpta av Jesus. Och det här är kanske den märkligaste. Båda de här måste ha hört om Jesus. De hade hört och trott. Tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Därför är den viktigaste uppgiften vi har att berätta om Jesus. För det är genom ordet om honom som de döda får liv. Det ska börja i våra hem med oss själva. Vi ska lära barnen känna frälsaren. Vi ska läsa hans ord varje dag, samlas i bön inför honom både hemma och i församlingen. Vi ska hålla fast vid Guds ord och flitigt ta del av hans heliga nattvard. Vi ska inte ge upp fast djävulens makt där ansätter oss. Och nu har vi fått det här fina stället som en plats dit vi kan föra sjuka, andligen sjuka människor. Det finns många kyrkor i den här staden. Och många kanske frågar, varför behövs det ännu en? Vi kan lugnt påstå att det finns flera icke-troende i den här staden än det finns kyrkor. Det finns många andligen döda som är på väg till helvetet. Och de får inte höra om Jesus och börja tro på honom. Och det finns många som är sjuka i samvetet. Låt oss ta vara på uppdraget att ta hand om dem medan det är tid. Och låta ordet om Jesus föra dem från fångenskap till liv. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.